Ja, den här sången, den har jag speciellt minne av. Vi sjöng den ofta i min barndom när min far, han var läkare, och han hade samlat, ja, jag tror hela samhällets barn i Kallinge i Blekinge till hobby. Och så hade vi andaktsstund, och varje gång så sjöng vi den här sången. Och det var rätt intressant, för när Gunnel låg på BB på Ängelholms lasarett och väntade tvillingar, så kom en läkare och så såg han på namnskylten: Gisselsson. Känner du doktor Gisselsson? Ja, det gjorde han ju. Ja. Och då berättade han att han hade varit med i Kallinge på hobby. Jag tänkte, hade jag varit med där vid det tillfället och frågat honom: känner du till sången Om jag ägde allt men inte Jesus? Då tror jag säkert han skulle svara att ja. Ja, det var lite om den sången. Nu ska vi studera andra sånger. Och jag tänkte vi ska studera den 23:e psalmen i Psaltaren. Låt oss be. I Guds, Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Herre, vi tackar dig för det levande ordet. Vi tackar dig för att du har uppenbarat dig för oss. Och du kommer till oss med din heliga ande och rör vid våra hjärtan och vill tala om detta underbara som har hänt. Och att vi får vara Guds barn bara för Jesus skull. Och öppnar du våra hjärtan och sinnen och ögon till att se och förstå och begrunda ditt ord och lära och studera det ännu mycket mer. Det ber vi om i ditt eget namn. Amen. Ja, det är den 23:e psalmen i Psaltaren. Jag höll på att säga, den kan ni. Och det kan ni också, ni kan den utan till, det tror jag.
Ja, men då måste
jag
göra
det
om någonting.
Förlåt?
Kan jag få säga det Psaltaren i Psaltaren i Sverige?
Ja, vi gör det. Psalmernas bok. Det är alltså mitt i Bibeln. Vi säger Psaltaren, ja. Ja, Origenes, kyrkofader Origenes, han har en kommentar över den andra psalmen. Och där skriver han: så som den första psalmen säger om den andra psalmen. Och det har gjort att man har tänkt sig att man på den tiden läste och hade den första psalmen i Psaltaren med sig när man studerade alla de andra psaltarpsalmerna. Den första psalmen var så att säga en portal in i hela den här rikedomen av 150 psalmer. Och den skulle då kasta ljus över de andra, och de andra psalmerna skulle då också kasta ljus över den första psalmen. Så låt oss först läsa den första psalmen i Psaltaren. Salige är den som inte följer de ogudaktigas råd och inte går på syndares väg eller sitter bland bespottare, utan har sin glädje i Herrens undervisning och begrundar hans ord dag och natt. Han är som ett träd planterat vid vattenbäckar, vilket bär sin frukt i rätt tid och vars blad inte vissnar. Allt vad han gör lyckas väl. Så är det inte med de ogudaktiga. Det är som agnar som vinden för bort. Därför ska de ogudaktiga inte bestå i domen. Ej syndarna i de rättfärdigas församling. Ty Herren känner de rättfärdigas väg, men de ogudaktigas väg leder till fördärvet. Och här, den 23:e psalmen, det är ju den som har sin glädje i Herrens undervisning som har skrivit det. Och här står det ju att den är salig som har sin glädje i Herrens undervisning och begrundar hans ord dag och natt. Och jag tycker det är så fint med det här. Jag har inte sett det tidigare, det här framme på talarstolen med den öppna bilden, Bibeln, och så den heliga ande. Och det var inte förrän idag jag upptäckte att där är ju till och med en törnekrona på den. Och det är ju detta vad Bibeln vill tala om. Kristus, 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 vad han har gjort för oss. Det är väldigt fin den här. Nu ska vi se på den här 23:e salmen. Och det är en salm av David. Ni känner till den, så jag läser inte igenom den, utan vi tar vers för vers och börjar från början. Och då står det alltså, på hebreiska står det Mesmor le David. Mesmor betyder en psalm, en sång. Le David. Le betyder av David. Och det är givetvis David som har skrivit den. Och David känner ni mycket väl. Han var ju en ung pojk som vaktade sin fars jord på Judens bergsbygd. Samuel kom ju och skulle smörja honom till kung. Men de trodde ju inte att det var den där lilla pojken. Utan de började med den äldste sonen och gick neråt. Är det inte en till? jo, men han är ute och vaktar jorden. Och de tänkte, det kan ju inte vara han. Men det var det. Och så smörde de honom till kung. Och ni vet hela hans historia. Och den här som har skrivit den här psalmen, det är alltså en herde som känner till och vet precis vad det är att vara en herde. Allt som möter och alla problem och bekymmer. Och så för han över detta på det andliga området. Ger en andlig perspektiv på det hela. Och nu står det alltså lö på hebreiska. Det betyder alltså av. Men det betyder inte bara av, utan det betyder också åt. Så vi kan lika gärna översätta det. En psalm åt David. Jaså, är det inte David som har skrivit? Jo, det är David som har skrivit det. Men varför då åt? Han har fått den här psalmen att skriva ner. Och det är ju det här som dessa talar om, som vi har här på predikstolen. Det här, den helige ande har inspirerat denna salta psalm som David då skriver ner. Så det är Guds heliga ord som vi nu studerar. En psalm av David. Och så börjar det mycket märkligt. Den börjar med ett ord som inte kan uttalas. Ett ord som inte får lov att uttalas. Ett ord som, professor Odeberg, han säger att det glömdes i syndafallet. Det ordet. Där står Herren i vår bibel. Men i hebreiskan så är det de här fyra bokstäverna, tetragrammaton brukar man säga. Och det är ju jod, he, wow, he. Och det kan inte uttalas, får inte lov att uttalas. Det är det allra högsta Guds namnet, namnet över alla namn. Och detta namn, det kommer utav ett verb. Och det verbet vara. Alltså, det har med är att vara. Alltså, den som är upphovet till allt som är. Det skapar han själv. Det är denne som det är frågan om. Han som är och var och kommer att vara. Som Bibeln ständigt återkommer till. Det är alltså den evige själv. Skaparen. Och det vet vi att det är Jesus. Genom honom har allt blivit till, skriver Paulus i Kolosserbrevet. Det är åt honom, till honom, för honom. Och det är genom honom som allt har kommit till. Hela skapelsen består genom honom. Och när man i de här 70 lärda judarna på 200-talet före Kristus översatte gamla testamentet till grekiska, då använde de ordet kyrios i det här sammanhanget. Och det är en översättning av, det är alltså Herren. Och när judarna försökte kom till de här ställena där detta i våra svenska biblar är skrivet med stora bokstäver, Herren. Och det betyder det allra heligaste Guds namn. Men de försökte inte läsa det här namnet, utan de läste, ja, jag vet inte, jag kanske står och säger sånt som ni vet om redan, men de skrev, antingen läste de Hashem, och det betyder namnet, eller så läste de Adonai. Och sen har det blivit en förväxling och missförstånd, så masoreterna kallar dem, de satte dit vokaler. För hebreiskan består bara av konsonanter. Men så satte de dit vokaler. Och de här, när de kom till detta heliga namn, så satte de inte dit några vokaler för att kunna uttala det namnet, utan de satte dit vokalerna för Adonai. Och så har det blivit missförstånd, så man har försökt läsa ihop det här med det hebreiska tetragrammaton, och då har man läst Jehova eller Jahve eller något sådant. Men det är inte alls på det viset. Utan detta är det allra heligaste namn. Och Herren, det är Adonai som vi har i våra biblar. Det är alltså detta namn som Septuaginta översatte med Kyrios. Och går man till Nya Testamentets grekiska, vem är det då som kallas för Kyrios? Jo, det är Jesus. Så det kommer igen gång på gång. Både som skaparen och det är han som har namnet Kyrios. Det är alltså Jesus själv. Så vi kan läsa, Jesus är min. Herren är min. Och där kan man ju stanna där. Och få så att säga suga på detta och meditera över det. Och det är ju bara ett liten krumelur i hebreiskan. Inte en prick, inte en jota ska förgås. Alltså den här minsta bokstaven, den ska inte heller förgås. Utan vi ska kunna säga, Herren är min. Min herde. Han är min herde. Och om man studerar uttrycket herde i Bibeln, så finner man att det är en särskild som kallas för herde. Och vem kan det vara? Jo, det är kungen. Så då skulle vi läsa, Jesus är min kung. Han är min konung. Och det är ju så att herden eller kungen gick före. Herden gick före fårhjorden, gick inte bak efter. Och kungen gick före Herren och sitt folk. Herren är min herde. Och det betyder då att han har ansvar för mig. Och en god kung har ansvar för sitt folk och ser till att den mår gott, mår väl och får allt det behöver. Och så också herden ser till sin jord så att den får den mat och dryck och skydd och vård och allt som den behöver. Nu står det här, Herren är min herde, mig skall inget fattas. Och det är ju, ja, vem förstår det? Begriper vi det? Vi tycker kanske att vi fattas både det ena och det andra. Särskilt vi svenskar är väldigt otacksamma och gnälliga och saknar både det. Ja, det är så mycket som vi saknar, trots att vi hör till de rikaste folken i världen. Men vi blir aldrig nöjda så länge vi inte har Jesus som vår herde. Mig ska ingenting fattas. Det blev en kontrast för mig när vi var i Etiopien. Vi bodde ett år i Harar på gränsen till Ogaden. Och där på missionsstationen, det var den första missionsstationen som öppnades där. Och det är muslimernas fjärde viktigaste stad. Och där hade det blivit några kristna. Det var en kristen skola på området. Det var lärare. Och den ena efter den andra kom och sa till mig: du måste hälsa på mamma. Ja, så, varför då? Ja, du måste hälsa på mamma. Och det gick en tid: du måste hälsa på mamma. Jaha. Ja, jag vet inte var han är eller var han bor. Ja. Och så var det en av läraren som sa: du måste hälsa på mamma. Ja, ja. Du har ju motorcykel. Du kör med dit. Så körde vi iväg. Och i en kurva så var det grindar och vi körde in där. Och där var tre stycken blockhus. Typiska sidabyggnader. Och så gick vi på en smal stig mellan törnen och kom bort till ingången från andra sidan. Och när jag kommer in där så ser jag ingenting, det är alldeles svart inne. Men jag hör en massa ljud, konstiga ljud och stönande. Och jag tänkte: var har jag nu kommit? Och plötsligt rusar där in en och sätter sig pladask som en skräddare framför mig. Och bara stirrar. Ja, vad är detta för ställe? Och så säger den här som har motorcykeln, så säger han: där ligger mamma. Och där ligger han i sin bädd. Jag går bort till honom och säger: stackars mamma. Han tittar upp på mig förvånat och så säger han: vadå stackars mamma? Jag har Jesus. Ja, men jag tänkte du var ju ute för trafikolycka. En folkvagn som körde på dig och du knäckte ryggraden och satt och tiggde. Kejsaren kom förbi, stannade bilen och sa: du ska få komma till ett hem. Och så har du hamnat här. Och du kan ju inte kontrollera någonting från midjan och neråt. Och du är ju bunden till sängen. Tar han fram sin bibel. Jag trodde inte han kunde läsa, men det var en missionär som hade lärt honom läsa en gång. Och den var så väl läst, den här bibeln. Och han verkligen undervisade mig. Sen gick det ett år. Vi var iväg och jag kom tillbaka till Harran. Och så tänkte jag måste hälsa på mamma. Då körde jag, åkte jag dit. Och så kom jag in igen. Och så ligger mamma där. Och så säger jag: stackars mamma. Vadå stackars mamma? Jag har Jesus, säger han. Ja, men jag tänkte, här har ju varit krig. Somalierna har ju försökt inta Harra och de har skjutit sönder byggnader och sånt. Och de måste ju ha varit här och skjutit härifrån. Ja, men Gud sände sina änglar och bevarade oss. Och sen berättade han att alla här är kristna. Och jag tänkte på de här som tydligen hade mist förståndet. Och så står där en vakt också med en knölpuck. Han är också kristen. Ja, det är jag, sa han. Det är mamma som har undervisat oss allihop. Så vi känner Jesus allihop. Mig skall ingenting fattas. Ja. Och sen kommer det här i denna salmen. lite mer detaljerat vad det betyder. Så skriver David, han låter mig vila på gröna ängar. Vilan är viktig. Vi har ju sovit under natten och det är ju skönt. Det hade ju varit illa om vi hade varit tvungna att vara vakna hela tiden vi var här. Vi behöver koppla av och vila och för att kunna fungera. Och så är det ju rytmen mellan dag och natt. Ja, det finns i hela skapelsen. Hjärtat slår och vilar. Och levern slår var 24 timme och vilar. Och så är det i hela naturen. Så har Gud ordnat det. Och så har vi arbete 6 dagar. Och så behöver vi vila för att kunna komma igen en ny vecka. Och så går det på det här viset. År efter år. Gud säger inte, stressa, stressa, stressa. Jobba på nu. Ja, se till att göra någonting. Nej. Han säger, vila, ta det lugnt, koppla av, ha det skönt. Han låter mig vila på gröna ängar. Det är det mjuka, härliga gräset. Och det är ju det här saftiga gräset. Och jag tänker mig, jag hörde att fåren här, det bästa gräset, det är när snön precis har smält och det kommer upp, då är det mest näringsrikt. Jag tänker mig det är likadant i Etiopien och i Israel. När regntiden kommer och de första regnen faller, då är det näringsrika, friska gräset. Man kan se öknen där växer, spirar gräset. Det spirar upp väldigt snabbt för att sen försvinna. Men där är näring i det. Det är ekologiskt. Det är inte uppblandat med kemikalier och gifter och sådant. Fast det är de som gör det. Och det är ju liberalteologin som lägger in gifter av olika slag. Som jag menar har förstört hela västerlandet. De har pumpat ut från teologiska fakultet år efter år, dessa gifter, otron. Och så i skolorna, lärarna har fått det med sig i sin utbildning och så har de gett det vidare till barnen. Det har inte varit det ekologiska, rena, fina. Hur länge kan vi utan mat? Ja, 60 dagar, 70 kanske. Och sen måste vi äta. Vad händer annars? Ja, vi dör. Det är viktigt med maten. Och vad är det som är maten? Jo, det är det vi har här framme. Det är bibelordet. Jag är det levande brödet. Det är Jesus själv vi behöver. Och vi äter ju dagligen. Är det 3-4 gånger? Kanske fler? För vi behöver mat. Och vi behöver Guds ord. Men så står det också att han är det levande vattnet. Alltså det friska, det klara vattnet. I Sverige har vi fått problem på många håll. Det har inte varit det här miljötänket, utan fabriker har som Teckomatorp i Kallinge. Nu de kunde inte dricka vattnet för brandkåren har hållit på att öva vid flyget och det har kommit ner en massa kemikalier i vattnet, i brunnarna. Och även i Örkeljunga där vi kommer ifrån, där har legat en fabrik, Multofabriken, och där är cyanid i mossarna där. Och de är så oroliga att det här, det har kommit ut en del i vattnet, men att det ska bli ännu mer som kommer ut. Och cyanid ska man inte dricka. Utan det ska vara det rena, friska vattnet. Inte otron, utan Guds ord. Hur länge kan man vara utan vatten? Ja, det är ännu viktigare än mat. 3-4 dagar kanske en vecka. Men vi dricker varje dag. Och det ska vi göra. Och det är viktigt. Dricka det rena vattnet. Jag är det levande vattnet. Vem är det som säger det? Ja, det vet du. Och ja, vi kunde gå vidare. För just detta att leva, det är ju också att andas. Och det talar Bibeln också om. Att andas. Hur länge kan man utan luft? Ja, vi är inte kaskelottvalar som kan dyka ner 3000 meter och vara där en timme utan luft. Men de har ju alldeles speciella både lungor och blodsystem och sådant. Så de har så mycket syre med sig. Men vi behöver ju ständigt andas. Och så är också Guds ordet. Den är inspirerad. Den heliga ande verkar när vi läser det. Herren är min herde, mig skall inget fattas. Han låter mig vila på gröna ängar, han för mig till vatten där jag finner ro. Och så fortsätter David. Han vederkvickar min själ. Ja, vad är det? Han uppfriskar mig. Jag blir som ny. Som nyskapelse, gång på gång. Han vederkvickar min själ genom både mat och vatten och luft och det jag behöver. Den näring som jag behöver. Så blir jag uppfriskad. Och genom sömnen som jag får. Och det är alltihop Guds ordet som verkar detta. Som verkar denna vederkvickelse. Jag har inte kontrollerat i hebreiskan. Men jag skulle tro att det står sub. Och då betyder det, jag ska inte säga det när jag inte har gjort det. Men det betyder omvändelse. Alltså att jag blir omvänd. Vänder om på nytt och på nytt. Det är ju inte så att jag kan säga att jag blev omvänd 1993. Utan det är ju frågan om att dagligen vända om och vända sig till Kristus. Ja. Han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Och att det står rätta vägar, det är ju underförstått att det finns andra vägar. Farliga vägar. Vägar där fåret går vilse. Det är ju inte vant vid att springa upp för klippor och sådant och det kan falla ner för en klippa och slå ihjäl sig. Eller det kan gå in i törnsnår, fastna och inte komma varken fram eller tillbaka. Det blöder och det bräker. Det är felaktiga vägar. Och så är det många som har kommit in på dessa vägar. Men han är garanten för att där han går och den väg han visar oss och den väg han vill vi ska vandra genom livet, det är den rätta vägen. Det är han som vill leda oss. Och det gör han för sitt namns skull. För han är noga med det att hans namn inte blir vanärat eller att det blir på något vis klandrat för att han inte har gjort vad han skulle göra. Nej, han gör det han vet är bäst för oss, till välsignelse för oss. Om jag än vandrar i dödsskuggans dal fruktar jag inte ett ont. Jag var i dödsskuggans dal. Jag läste någon kommentar att det finns en dalgång utanför Jerusalem som heter Dödsskuggans dal, men det tror jag inte alls på. Jag har aldrig sett det. Jag har tittat på kartor. Det finns inte någon sån dal. Men var är Dödsskuggans dal? Ja, det är ju här. Det är mitt ibland oss. Det är sorg, lidande, nöd, elände, sjukdom och allt detta som drabbar oss. Och som kan trycka ner oss och det kan göra livet så besvärligt. Och som påminner just om att vi är dödliga allihop och är på väg mot den kroppsliga döden. Men jag fruktar inget ont. Jag behöver inte vara rädd för detta. Jag kan lämna allt i hans hand. Och så står det här. Ty, du är med mig. Och då står det här på hebreiska. Ata. Och det betyder du. Mycket starkt betonat. Det är inte vem som helst som är med mig. Utan det är du, Herren, som är med mig. Han är med mig. Och då så nämner han här. Din käpp och stav, de tröstar mig. Ja, staven, vad har herden den till? Ja, han har den, det är en lång stav. Och han har den bland annat när de går genom törnbuskar och sådant. Så slår han undan så det kan bli en väg igenom för hela förjorden. Han kanske behöver skilja några bråkstakar med staven. Det är till vår frustran. Och sen har han käpp. Och det är ju en sån här, som vi säger på svenska, egentligen knölpåke. En käpp med en knöl i ena änden. Och vad har han det till? Ja, det är försvarsvapen. Det är mot lejon och björn som angriper jorden. Och det talar ju David om hur han har fått gång på gång skydda jorden för fienderna. Det är våra andliga fiender som Herren vill bevara oss för. Och så, det var en liten flicka. Hon kom in i en gudstjänstlokal som här. Och så såg hon där framme. Hon hade börjat lära sig det här med plus och minus och sådant. Och hon såg ett kors där framme. Och så frågade hon, mamma, vad är det för ett stort plus där framme? Och det är det ju. Det är ju det största plusset i hela vårt liv. Kristi kors. I Israel har jag hört att man får inte lov att skriva plus. De har andra tecken. Men det är det stora plusset, korset. Och Jesus säger ju själv, jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren. Det har han gjort för mig. Det har han gjort för dig också. Ja. Nu går David in på någonting helt annat. Den brukar kallas för herdesalmen, men jag skulle nog vilja tillägga att det är salmen om den gode herden och vår gode värd. För nu börjar han tala om ett dukat bord. Du dukar för mig ett bord i mina ovänners åsyn. Och tänk så starkt illustrerat det blev under finska vinterkriget. De finska soldaterna låg nedgrävda i skyttegravar. Var 100 meter bort så låg de ryska soldaterna nedgrävda. Och så gick fältprästen omkring. Kristi kropp för dig utgiven. Kristi blod för dig utgjutet. Det var påtagligt. Och Herren dukade sitt bord inför fienden. Och det gör han inför våra fiender också. De kan få se det. Hur stor Herren är. Du smörjer mitt huvud med olja. Jaha, vilka är det som blev krönta? Ja, det är ju kungarna blev ju krönta. Vad betyder det? Jo, han ser oss som hedersgäster vid sitt bord. Han ser oss alla som kungar vid hans bord. Vi är krönta. Med den heliga handen. du kröner mig med olja och låter min bägare flöda över. Han är inte rädd om bordstyken. Han bara häller upp och det rinner över. Helt och fullt. Han är inte snål så där lite grann, utan det flödar över. Vadå av? Nåd och barmhärtighet. Och läser vi vidare här så skriver han just om det. Idel godhet och nåd ska följa mig i alla mina livsdagar. Så står det i denna översättning. Jag vet inte vad som står i norska, men det är egentligen en felöversättning. Godhet allenast och nåd ska förfölja mig, står det på hebreiska. Det ska jaga efter mig. Vi tänker ju ofta när vi är jagade att det är fiender som jagar oss och som vill oss något ont. Men Gud jagar oss med någonting gott. Han jagar oss med nåd och barmhärtighet. Jag såg en karikatyrteckning. Det var två som gick på en trottoar. Och så kom det två klädda, det var allmunkar som höll plakat så här. Den ena stod det godhet och den andra nåd på. Och den här, de två som gick först, de undrar, vad är det där för några som kommer där bakom och följer oss? Ja, det är godhet och nåd som Herren vill förfölja oss med. Och det är varje dag. Och om vi verkligen tänker efter, så oerhört mycket vi har att tacka för. Luther talar ju om det i förklaringen till första trosartikeln. Om skapelsen. Han har skapat mig och alla varelser. Gett mig förnuft. Mitt förstånd. Och min kropp. Mina lemmar. Och jag får allt vad jag behöver dagligen. Och det är därför vi kan sitta här idag. Och samlas. Att han har varit så god mot oss. Han ger oss kläder, föda, hus och hem. Och allt vad vi till livets uppehälle behöver. Och det är allt nåd. Och vi kunde sitta ner och fundera på hur mycket gott Gud ger oss. Och ändå gnäller åtminstone jag. Det är både det ena och det andra. Men så är det. Han förföljer oss som en jakthund. En drever som jagar haren. Den springer för livet allt vad den kan. Över stock och sten och bäck. Och så och hunden kommer närmare och närmare. Den gläfsar ännu mer ju närmare den kommer. Den är förföljd. Men tänk att vara förföljd av godhet och nåd. Ja. Och jag ska bo i Herrens hus i vinnerligen. Ja, det kan jag inte förklara vad det innebär. Det är ju detta som han vill att vi alla ska få uppleva. Rättfärdiga, rena, heliga, helgade genom Jesu blod. Och när vi tänker på den här salmen i anslutning till salm 1. Ja, jag ska inte hålla på längre, men det är den som är salig. Det är ju, Jesus har ju saligprisningarna i bergspredikan. Och här är också saligprisningar här. I gamla testamentet och denna salig prisning. Det är den som har sin glädje i Herrens undervisning. Och begrundar hans ord dag och natt. Även på natten. När vi sover. Behöver inte vakna för att begrunda Guds ord. Utan det lever med oss. Det går in i vårt innersta, i vårt omedvetna. Och där lever det med oss. Och så står det så märkligt. Allt vad han gör lyckas väl. Jag har tänkt på kristna människor. Det kan se ut som om de jag tänker särskilt på ena. Som om han gjorde felaktiga beslut och sådant. Och det, man liksom tyckte att det här, det går inte alls. Det slutar med det där. Men ändå, det var det rätta. Det visar sig i slutändan. Allt vad han gör lyckas väl. Och allt vad han gör lyckas väl också när det gäller evigheten. För det är gjort i Jesu namn, för Jesus skull och till Guds ära. Herre, vi tackar dig för den undervisning du ger oss denna stund och under dessa dagar. Och skriv ditt ord in i våra hjärtan för ditt namns skull. Amen.